du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Tack så mycket. Underbart roligt att vara tillbaka i Göteborgskyrkan. Jag vill bara säga, när hon var ungefär 4 år gammal så hade hennes lilla syster blivit bortadopterad. Storebror hade hamnat på ett barnhem och själv var hon ensam med mamma. En dag tog mamma henne och gick till en familj och lämnade henne där och kom aldrig tillbaka. Där fick hon ett liv av att arbeta som slav, laga maten, och om det var någon mat över så fick hon äta. Det var inte ofta, det var inte många dagar i veckan som det var mat över. Idag så ska vi lyssna på hennes eget vittnesbörd, men det finns ingen möjlighet att kunna få in allt det där, alla detaljer, allt det som Gud har gjort, allt lidande hon har gått igenom och allt det som den upprättelse som Gud har gett henne. Det går inte att få till det på några minuter, men vi har äntligen, efter många, många år, så har hennes bok kommit ut. Abby, 4 år och slav. Vi säljer den här boken nere på torget idag vid foajén. När du har lyssnat på henne själv här om en liten stund så kommer du att springa ut och köpa boken sen. En bok kostar ordinarie pris 159 kronor. Men vi tycker ju inte att du ska köpa en bok, utan du ska köpa 2 böcker eller fler. Och då får du betala för 2 böcker 259 eller 130 eller 129 per styck. Du kan få köpa 10 buntar. För nu är det ju snart jul. Och vad kan du göra bäst? Att ge till dina vänner, arbetskamrater. Jo, ett vittnesbörd om att Gud finns och han gör mirakler idag. Det här är en Askungesaga i verkligheten. Och hon är här idag. Ska vi kalla fram henne? Abby, kom. Det här är Guds Askunge, och då vet du vem jag är också.
Så. Har roligt vara här. Hej på er, Göteborgskyrkan. Hej, kul att se er. För er som inte känner mig, jag heter Abbe Åkvist. Jag vill bara berätta, mitt namn betyder blommar. Så jag, som sagt, kommer från Etiopien när jag var 15 år gammal. Och vi tror på en stor Gud. Gud är en god Gud. Jag satt i Etiopien som min mamma hade gett bort mig när jag var 4 år gammal. Min pappa dog och hon kunde inte ta hand om oss. Vi var 3 barn och mamma, hon gav bort en efter andra. Jag var sist kvar hos min mamma. Och min mamma tog mig en dag, lämnade mig hos en familj. Och jag trodde att mamma skulle komma hämta mig. Jag väntade och väntade. Mamma kom aldrig tillbaka och hämta mig. Denna familjen i sin tur, de ger bort mig till sin dotter. Och jag var 4 år gammal. Här skulle jag arbeta. Hårt arbete. Som barn man tycker om hjälpa till hemma. Ni som har flickor, de är ute efter mammorna. De ville hjälpa till, de ville diska. Ja, men jag tyckte det var roligt i början. Men jag gjorde mitt bästa. Den här familjen, de bara slår mig. Jag får aldrig höra, Abbe, vet vad du är duktig. Eller vad du har gjort bra. Sånt ord hörde jag inte. Det bara eländes slag. Man kan bli slav på olika sätt. Jag var slav fysiskt hos den här familjen. Jag gjorde mitt bästa, jag bara fick stryk. Många kanske någon gång har funderat på om Gud finns eller inte. Du kanske sitter idag, finns det Gud verkligen? Gud, han finns, han är så nära det enda du tror. Okej, jag var 9 år gammal. Jag tycker vår livet var så hemskt jobbigt. Människor, de är vuxna människor, var elaka och dumma. Jag skulle vilja aldrig bli en vuxen. Och jag fick inte sova samma hus som familjen i det fina huset. Jag fick ligga utanför huset, en skjul som tjänstfolket bor utanför. De är inte värda att bo samma hus. 9 år gammal kommer jag ihåg, tänka så här. Gud, finns du? Hjälp mig härifrån. Gud, finns du? Ge mig mamma och pappa som kan älska mig och visa mig kärlek. I den här skjulen, det finns ingen lampa, det finns ingen säng, det finns ingen madrass. Vävd säck på jordgolv. Min kudde var en sten. Under den också hade en flaska. Om någon skulle komma och göra mig illa eller våldta mig, jag skulle slå med den här flaskan. Jag var ensam, övergiven. Människorna jag känner jobbar åt, de slår mig, de hatar mig. Och jag tänkte, mitt liv kommer bli så här hela tiden. Jag är ingen som vill ha, jag är bortglömd, ingen vill ha mig. Inte er, ens mitt egen mamma vill ha mig. Vem vill ha mig då? Jag tänkte, jag hatar min mamma så mycket. Så fort de slog mig, det var mammas fel. Varför? Mamma tyckte inte om mig. Jag var oönskad barn. Jag kom bara för att hon inte ville, utan att hon ville ha mig. Det är därför hon har gett mig bort i den här familjen. Jag hatar min mamma. Jag var fysiskt slav för dessa människor. Jag var slav under hat. Jag hatar så mycket min mamma. Men varje kväll gick jag la mig, innan jag la mig, jag bad till en Gud som jag inte visste det fanns. Han fanns. Han var så nära mig. När jag bad den här bönen, det kändes så gott i mitt hjärta. Ingen hade berättat för mig om Gud eller om Jesus. Etiopien är ju ett religiöst land, kyrkbyggnader överallt, ortodoxa kyrka. Människor gjorde tecken, respektera och buga för den här byggnaden. Jag tänkte, det måste finnas någon makt. Och jag bad varje kväll. Jag lagade maten, blev det över, fick jag äta. Blev det inte över, fick jag gå och lägga mig hungrig. Hungrig, jag vet vad det betyder. Inte så här fikasugen alltså, det gör ont i magen. Okej, jag bad aldrig till Gud att han ska fylla min tomma mage. Jag bad efter mamma och pappa. Jag drömde efter kärlek. Efter människor som sa något väldigt ord. Jag bara drömde, önskade mig. Gud, finns du? Hjälp mig härifrån. Gud, finns du? Ge mig mamma och pappa som älskar mig och visar mig kärlek. Gud hör bön. Gud, han kommer förverkliga dina drömmar. Gud kommer svara ditt rop. Det har han gjort för mig. Jag ska bara läsa ett bibelvers. Det är helt underbart bibelvers är det. Här står Jeremia 33:3. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora oförbara ting. Ting som du inte känner. Som du inte känner till. Det står i Guds ord att vi ska ropa till honom. Och han ska göra stora saker för oss. Sån är Gud alltså. Jag bodde 10 år hos den här familjen. Det var jobbigt. Arbetet var tyngre och tyngre ju äldre jag blev. Jag jobbade från morgon till kväll. Men Etiopien är ju ett kommunistiskt land. När kommunisten kom, alla människor, unga och gamla, skulle gå i skolan. Utan sin vilja, de satte mig i skolan. Då fick jag gå till skolan en halv dag, en allmän skola. Och jag fick göra allt som ska göras på morgonen. Jag ska laga frukost, jag ska packa matsäck till barnen. Jag ska bädda, jag ska diska. När allt detta är färdigt fick jag gå till skolan. Min skola låg långt borta. Jag sprang allt jag orkade. Och jag kom alltid för sent. Och det är fysiskt straff som gäller i skolan när man kommer för sent. Och min straff var att jag fick böja mig knä och gå på grusgångar så länge, så många minuter jag försenad. Och det blödde knäna. Det var min viloplats var i skolan. Jag älskar att gå i skolan. Det var jobbigt. Och jag var ungefär 14 år hos den här familjen. Och en dag jag skulle göra massor med grejer. Och jag gick och städade. En klänning ligger på golvet. Jag lyfter den här klänningen. Under den ligger en parfymflaska som går sönder. Jag sitter och rostar kaffe över en öppen eld. Den här kvinnan kommer och bara tar ett brinnande ved och slår med den. Då vaknar jag till liv. Alltså, hon hade gått för länge sedan, för långt. Men den här gången var absolut det värsta som har hänt mig. Och jag tänkte jag måste bara härifrån. Det var sjal jag hade på mig. Det började brinna. Jag kastade av mig den här sjalen. Hon fortsatte klöste mig. Det var otäckt händelse. Och jag bestämde mig för att lämna det här huset den dagen. Och jag åkte, min mamma hon dog när jag var 12 år gammal. Henne hatar jag. Varför? Det var ju hennes fel jag hamnade här. Det är därför hon har gett mig, för att hon hatar mig, inte tyckte om mig. Och genom Guds under hade jag fått börja brevväxla med min bror som bodde i en annan stad. Han bodde på barnhem. Vi skrev till varandra. Jag berättat för honom. Kan jag få en liten servett, Per? Förlåt. Och jag tänkte, jag åker till den här barnhemmet. Hoppades på att få plats på den här barnhemmet. Men det gick inte så jättebra. Och jag hamnade ännu en gång till hos en annan familj. Slav till dessa familjer också. Och jag kände mig som, jag är en sak som ingen ville ha. Från familj till familj, bara jobba hårt. Man får inte höra något uppmuntrande ord. Det var tufft, jobbigt. Men den är längtan efter mamma, pappa, den finns. Drömmen, den finns. Och jag bodde ungefär 5 månader hos den här familjen. En dag kommer min bror med någonting. Abbi, sätt dig, säger han. Ja, jag var förväntansfull. Och jag tänkte, han har en plats på barnhemmet för mig. Och så satte jag mig och så säger han, våran systers adoptivföräldrar, de ville ta dig till Sweden. Sweden? Vad är det för någonting? Jag har aldrig hört talas om namnet Sweden. Jag visste inte om det var en människas namn eller vad det är. Och jag kunde inte sitta still. Jag bara springer in till toaletten och tittar mig själv i spegel. Du hund, du ska bli en människa. Du åsna, någon vill ha dig. Jag bara nipper mig för att övertyga mig själv att någon vill ha mig. Helt fantastiskt, underbar. Ni kanske undrar varför hund och åsna. Hund och åsna är det smutsigaste djur som man kan tänka sig i Etiopien. De kallar mig för det. Du hund, kom hit! Åsna! Aja, ni som är från Etiopien, ni vet. Washa! Känner ni till Daniel? Så kallar de mig för. Det var smutsigt. Det var för vackert att säga abbevich. Vad betyder abbevich? Blommar. Sån elaka människor. I Etiopien är det den som är lite bättre än någon annan. Vi säger, jag tar mig själv som exempel. De här familjen, de hade bättre. Då ska de förtrycka den som inte har någonting. Så är det fortfarande. Och jag lugnade mig ner och gick och satte mig. Min bror berättade, imorgon åker du med bussen till Addis Ababa. Där står en kvinna och väntar på dig. Den dagen jag var så lycklig. Jag var så glad. Mina drömmar håller på att bli verklig. Det Gud hade hört min enkla rop. Vilken Gud vi har. Det spelar ingen roll ordet. Hur man säger. När man ropar från djupet till Gud. Nu hade jag ingenstans att gå. Ingenstans att springa till. Jag bara sprang till Gud. Gud, finns du? Hjälp mig! Ropa till mig! Ropa till Gud! Han finns! Han är så nära! Kan han höra en slavflicka i jordgolvet i Etiopien? Kan han höra henne? Han kan höra din rop. Han kan höra din ben. Han kan ge dig vad ditt hjärta önskar. Ropa till honom, du kommer få. Det var fantastiskt. Jag var så glad. Och hela dagen var helt, jag var så aldrig varit så glad. Aldrig haft leende den dagen. Och på kvällen berättade jag för kvinnan jag bodde hos. Imorgon jag ska åka till Addis Ababa. Vad ska du göra, sa hon. Jag ska till Sweden. Va? Vad sa du? Jag sa det en gång till. Jag ska till Sweden. Nej, 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 Abbi. Det är omöjligt. Det går inte. Varför? Jo, här sitter rika människor försökte skicka sina ungdomar från landet. Etiopien har blivit kommunistiskt land. Ligger i krig med Eritrea. Alla ungdomar, pojkar skickades till kriget. Rika människor sitter här. Och de kan inte skicka sina pengar, de som har pengar. Det är omöjligt för dig, säger hon. Inte bara det. Åker du till Addis Ababa, du kommer bli utnyttjad på gatan. Du kommer bli gatuflicka. 14 år gammal. Då gick jag till Gud igen. Gud, 14 år gammal. Jag ska ta mitt livs viktigaste beslut. Min bror, jag har inte växt upp med han. Vi skildes när jag var 4 år gammal. Nu bodde 10 år hos den här familjen. Vi känner ju inte varann. Och jag gick och bad Gud hjälp mig ta ett rätt beslut. Och jag kände jag åker till Addis Ababa. Ifall hon säger sant, jag ska ta livet av mig. Ifall min bror säger sant, då var fantastiskt. Det vill inte missa om. Jag åkte till Addis, den där kvinnan tog emot mig, helt fantastisk kvinna. Hon sa det, så länge du bor hos oss, hon skulle hjälpa med allt papper och pass. Så länge du bor hos oss, du är en del av vår familj. Och det gjorde så gott i hjärtat. Första gången jag tillhörde en familj, 14 år gammal. Och hon gjorde allt papper, var färdig. En dag satte mig på flyget på väg till Sverige. Jag lovade Abbebech två grejer. Jag skulle aldrig någonsin komma tillbaka till Etiopien. Jag skulle aldrig någonsin prata språket. Jag bara stängde. Trodde att absolut bästa som har hänt mig i mitt liv. Att lämna Etiopien bakom mig. Jag kom till Arlanda. Och jag ser en familj som kom och bara tog emot mig. Det mötet, det är svårt att förklara med ord. Det är helt fantastiskt. Mamma pussar och pussar. Min dotter, var har du varit? Jag har längtat efter dig. Halleluja. Jag tänkte, jag drömmer. Jag drömmer. Men det var riktigt och sant. Som 14 år gammal, nästan 15 år. Jag ligger mellan mamma och pappa. Och tänkte att när jag är i min pilotkjul i Etiopien och drömmer. Jag låtsas som vände. Jag var tvungen att känna. Man såg hur de ligger där. Jag såg där. Jag var tvungen att känna på. Där ligger mamma. Och jag vände däråt. Där ligger pappa. Då, från den dagen jag aldrig tvekats Guds existens. Gud finns. Gud hör när vi ber. Han ger också bönesvar. Han hörde min enkla bön. Och min familj var ju kristna. Jag följde mig till kyrkan. Efter ett tag jag tog emot Jesus. Alltså, det var ju Etiopien ju fysiskt slav. Jag jobbade hårt. Jag blev slagen. Och sen den här hatet följde mig. Den här familjen följde mig. De har skadat mig så mycket. Jag var trasig människa insidan. Nu gav Gud mig mycket mer. Jag kunde tänka mig eller be om. Som hans ord säger. Jag visste inte ens att Sverige finns. Gud tar mig från den här hundkojan kan man säga. Ta mig därifrån. Ge mig. Såna underbara föräldrar. Gud gav mig världens bästa föräldrar. De hjälpte mig. Jag tog emot Jesus. Och det var magdrömmar som plågade mig på natten. Jag skrek. På dagen bara gjorde den här hatet ont. Det finns ingen botemedel med medicin man kan ta dig. Och det bara gör ont. Jag grät. De tog mig till psykologen. Vad ska vi göra för att hon ska bli ett normalt barn? Psykologen säger att hon är ett hopplöst fall. Det går inte att göra något åt. Bara visa henne kärlek. Älska henne. Och de öste kärlek över mig. Och en dag hade Roger Larsson mötesserie i Umeå. Min bror säger, vi går på möte, säger han. Egentligen jag vill inte gå på möte. Men det var så viktigt, han tog med mig till mötet. Och Roger Larsson, han predikade. När han predikade färdig, och han kallade fram folk för förbön. Där sitter jag och kliar mig i huvudet, undrar om jag har något behov. Det var så dumt. Jag var den sjukaste av alla människor. På nätterna kunde inte sova. På dagen grät jag bara. Det gör bara ont. Jag kan inte förklara den här smärtan hur det är. Men jag gick inte fram. Min bror han ledde mig fram. Och Roger Larsson han kommer fram. Han ser ljusstråle över människor. Ni känner till Roger Larsson? Amen. Och han ser ljusstråle över mig. Han kommer fram och börjar han be för mig. Och han ber Och så säger han, bara för dig att du ska veta Gud som talar till dig. Du har suttit i hundkojan i tuppen och sagt det här och det här. Och det var en sak som jag ofta satt med varje år jag fick betyget i skolan. Jag kom hem med så bra betyg. Jag ville visa för den här familjen. Jag hoppades att de ska fråga hur det har gått i skolan för mig. De har aldrig brytt sig om det. Tack ska du. Och då har jag gått in till min vävdsäck. Där satte jag mig och lyfte upp min butik. Gud, tack för att du hjälpte mig. Det är bara du och jag som är glada över detta. Och så säger han ordagrant. Jag har aldrig nämnt det till någon människa. Bara Gud och jag som visste om det. Gud ville bara bevisa att han talar till mig den dagen. Där står jag för att fråga. Abbi, vad vill du göra med ditt liv? Vill du hata gejen, människor ska tycka synd om dig, må dåligt? Eller vill du förlåta det livet jag har för dig? Vilken fråga. Det var inte lätt. Det var inte lätt. Bara förlåta människor som misshandlat dig under 10 års tid. Det var svårt och jag stannade till bara. Bara tänkte min barndom. Från 4 upp till 4 år jag bodde med min familj. Det var ju rolig tid. Därefter det fanns ingenting roligt som har hänt. Bara elände. Dumma ord som de har talat till mig. Jag bara tänkte, nej men det finns ingenting att leva för. Och så såg jag livet framför mig. Det finns mycket att leva för. Och så säger jag, jag vill förlåta. Och så säger Herren, säger han börjar profetera över mig. Idag jag ska rycka rotet av hat ifrån ditt hjärta, säger Herren. Jag ska lägga min kärlek i ditt hjärta. Halleluja. Gud kan göra på en minut ett mirakel. Gud helade mig den kvällen från hat. Från besvikelse, från förkastelse, från fruktan. Gud satte mig fri. Botmedlet för hat är att förlåta. Förlåt. Det är helt fantastiskt. Att förlåta är det ett nyckel. Fantastisk nyckel. Och jag blev helt fullständigt fri människa den kvällen. Och så åkte vi hem och vi berättade för mamma och pappa vad Gud har gjort i mitt liv. Jag gick la mig. Jag sov hela natten utan mardröm. Jag blev fri! Fri från hat! Fri från slaveri! Att leva med oförlåtet hjärta är att leva under slav. Nyckeln är att förlåta en nyckel till frihet. Och på morgonen vaknar jag. Jag är så glad. Den här smärtan finns inte borta. Halleluja. Det var absolut bästa medicinen jag har svalt. Det är när jag förlät. Det fungerar idag. Det är lätt att förlåta. Människor kommer göra illa om igen. Men det är lätt att förlåta. Man kan inte göra i sin egen kraft. När man ber till Gud, man ropar till honom. Han kan hjälpa oss. Jag sa det den kvällen. Gud, jag vet inte hur jag ska kunna förlåta. Jag tänkte på när hon slog mig med elden. Jag blödde. Kan jag förlåta henne? Jag bara prövar mitt hjärta. Gud gjorde ett mirakel. Det fanns ingenting emot den här kvinnan. Gud fullständigt hela mig. Han hela mig från insidan ut. Idag jag är tillbaka och jag hjälper dessa mammor som min mamma var en gång för tiden. Ingen räckte handen till min mamma. Hon kunde inte ta hand om oss. Och dessa mammor hjälper jag. Barnen kan stanna med henne. Med fadderverksamhet. 250 kronor i månaden. Det hjälper barnen att de kan stanna med mamman. Och de kan gå i skolan. Och mamman vet varje månad att hon får de här pengarna i alla fall. Det är en trygghet. Det är helt fantastiskt. Jag vet att det är många som är faddrar hos oss. Tack för det ni gör. Det finns mycket att säga om detta. Och det finns i boken ni kan köpa och läsa. Gud är en god Gud. Oförlåtet hjärta är ett hinder vad Gud kan göra i vårat liv. Den människan som gör oss illa, den människan lever sitt liv utan att tänka på dig och mig. Den lever sitt liv glad och fri. Men förlåt och lev det liv Gud har för dig. Det är helt fantastiskt. Är det för att denna människa förtjänar förlåtelse? Nej, för att jag förtjänar denna förlåtelse. För att kunna gå den vägen Gud har för mig är fri. Det är helt underbart. Och köp boken, läs. Det är mycket mer att säga. Gud välsigna er. Tack ska ni ha.
Bibeln säger så här i psalmen att den som sår med tårar får skörda med jubel. Hennes liv och hennes livsberättelse är en vittnesbörd ifrån början till slut vad Gud kan göra. Hennes situation i Etiopien, nej, inte ovanligt alls. Fortfarande idag har du många unga flickor som lever i liknande förhållanden. Det som är lite ovanligt är väl kanske all stryk och misshandel som hon fick. Men det är många unga flickor som lever under de förhållandena. Att de får arbeta från morgon till kväll, obetalt. Många mammor som går, föder sina barn, ingen möjlighet till att försörja dem utan lämnar dem till familjer där de, ja, de får arbeta, men de överlever ju. Ja. När vi möttes för lite drygt 30 år sedan så gick vi och bad till Gud och frågade om en framtid. Gud talade till oss och sa, gav oss en vision för våra liv. Och det nåd de onådda, hjälp de hjälplösa. Med en liten detour över Sibirien och Ryssland och Azerbaijan, där vi tillbringade i 14 år. Var ju där i Sibirien egentligen som Abby verkligen seriöst börja be Gud skicka oss till Afrika. Januari, februari var det som varmast 30 minusgrader. De senaste 15 åren har vi fått bara förmånen att få arbeta i Afrika. Vet du, När hon då åkte till Sverige som 15-åring, så som hon sa, så hade hon bestämt sig för, utifrån hat, utifrån bitterhet, hade hon bestämt sig för, jag ska aldrig sätta min fot i det här landet igen. Jag ska aldrig tala språket. Det var liksom, Och jag vet, jag har varit gift i snart 30 år med henne. När hon har bestämt sig någonting så går det inte att ändra på. Jag måste gå in och be, Gud, gör du det? Jag kan inte. Och det gjorde han. Istället för hat och bitterhet så gav han kärlek och en passion. Vi började att be för Etiopien. Vi gick i Uppsala där vi bodde då för... Ja, när vi var ihop så var det det. Men i alla fall, vi gick och bad och så sa Gud, skicka oss till Etiopien. Låt oss få arbeta den vision som du har gett oss. Ja, de senaste 15 åren så har vi fått förmånen att leva och arbeta i det som Gud har talat. Vet du, den bästa plats på jorden, vet du var det är någonstans? Ja, en del kanske säger Göteborg då, va? Men den bästa plats på jorden, det var mitt i Guds vilja. Mitt i Guds vilja. Vi har fått förmånen att vara där i alla dessa år. Att få ta de här kvinnorna som var i samma situation som Abbis mamma. Sträcka oss ut till dem. En del plockar vi från gatan där de sitter och tigger. Och liksom sträcka oss ut till dem. Ta dem in i vårat center som vi kallar för Family Mercy House. Och där får vi börja och ge dem en lättsam undervisning. På många av dem kan inte läsa och skriva. Utan du får ge dem en väldigt lätt och lite lättsam undervisning på lite kökskunskap och sy och sticka och beauty salon. Det ligger någonting i kvinnors gener, alltså när du släpper in dem i en frisörsalong så lär de sig ganska snabbt med krulla håret och fixa och dona. Efter 9 månader så får de ett diplom och ett litet betyg. För många av dem så är det alltså första gången i livet som de har ett papper på vem de är och vad de kan. Det är fantastiskt. Med det pappret kan de gå och söka sig ett arbete. De kan få försörja sig och sina barn. Sen är det ju inte alla. Vi har kanske en 60-tal, 60-70, mellan 60-70% som verkligen lyckas. Men oavsett om de lyckas eller inte så ska inte barnen betala priset. Utan vi har tagit in ett cirka 165 barn som vi har idag. Där vi ger en månatlig faddersumma till dem då på 250 svenska kronor. Barnen ska åtminstone få mat, kunna gå i skola. Sen driver vi ett program där kyrkan här har varit med flera utav er och flera har varit med och fått undervisa de här 2 gånger i månaden som vi samlar barnen. Vi delar upp dem i olika grupper och så har vi ett litet söndagsskoleprogram för dem att de verkligen kan få ett hopp om framtiden. Kvinnorna får också, förutom sin utbildning, så får de 2 gånger i veckan en undervisning ifrån Guds ord. För vi tror då att om du ska kunna förändra en kvinna, om du ska kunna förändra den här mentaliteten utav att vara fattig och inte veta, inte kunna, så behöver det komma ifrån insidan. Ett hopp, en framtidsvision där bara Guds ord som är levande kan börja skapa den här framtiden och vision. Så ja, idag har du fått höra Abbis vittnesbörd. Utifrån detta vittnesbördet är det som vi arbetar. Vi ger den här, våra liv till att förverkliga den här visionen. Att hjälpa de hjälplösa. Idag så får vi förmånen ifrån kyrkan här att också ta upp en ekonomisk gåva till arbetet till Family Mercy House. Och det ska vi göra nu. Hur många vill vara med och hjälpa oss att hjälpa de fattiga? Att sträcka oss ut till de här. Varje år så tar vi in nu då nya 12 kvinnor. Vi har 12 platser. Varje år tar vi in och vi ger dem då den här gedigna undervisningen. Nu kommer vi att ta några år eller någon tid i Sverige. Vi vet inte riktigt hur länge. Men vi kommer att resa fram och tillbaka. Och Abby sitter där med kvinnorna. Berättar sin egen berättelse. Jag var en av er. Jag var till och med fattigare än er. Men se på mig. Se vad Gud kan göra. Vill du vara med idag? Vill du komma upp till Christian? Vill du vara med idag att hjälpa de hjälplösa, så tror vi på att det kommer att bli en fantastisk, fantastisk stor gåva idag. Tror du inte det? Ja, om alla är med så blir det det. Bibeln säger i första Korintherbrevets 10 kapitlet vers 13. Inga andra prövningar möter dig än vad som vanligen möter människor. Men Gud, han är trofast. Och han tillåter inte att vi blir prövade, testade utöver våran förmåga. Utan med prövningen, med svårigheten, så bereder han en utväg därur. Gud, han är så god. Oavsett var du och jag är i livet idag, så finns det ett beskydd. Gud har lovat att hans hand är så stark. Det finns ett beskydd över ditt liv. Kanske är det så att man står med ryggen emot väggen och känner att jag orkar inte längre, jag kan inte längre. Men ge inte upp hoppet. För att Gud har alltid en väg som går ut ur den prövningen, ut ur det eländet, ut ur den svårigheten. Han tillåter inte. Han tillåter inte. Gud som är universums skapare, han som håller hela världen i sin hand, han bryr sig om dig och mig. Han bryr sig om dig här idag. Visst är det fantastiskt? Oavsett vart vi är i livet, så har Gud en väg. Det kanske inte i våra sinnen, vi kanske inte vet eller ser hur det ska gå till. Men vet du, Jesus, han är vägen. Så om inte det finns en väg, då skapar han en väg. Hur ska han kunna göra det? Jo, men Gud, han kan, han vet. Han skapar himmelen och jorden. Han kan skapa en väg ut ur svårighet. Jag skulle vilja väldigt enkelt här idag. Du har hört ett fantastiskt vittnesbörd om hur en utav kanske tusentals, kanske hundratusentals barn som har det på samma sätt. Men vet du, när man ropar till en levande Gud, så kan Gud skapa den vägen in i och ut ur. Halleluja. En väg som kanske behöver ligga lite parallellt ett tag, men mer och mer bara ta av till den plan som Gud har för dig och mig. Jag skulle vilja göra en inbjudan här idag. Där om det är någonting i ditt liv som du kanske kämpar med. Någonting, en svårighet, en situation. Jag menar, vad vi upplever idag med otrolig psykisk ohälsa i Sverige. Tror inte du att Gud ska kunna förändra den här situationen vi har? Det är som en epidemi, och jag tror att vi ska bryta det idag. Den psykolog som undersökte Abby sa att hon är ett hopplöst fall. De till och med sa så här: hon kommer aldrig till att kunna ha en långvarig relation, bygga familj eller kunna ha ett heltidsarbete. Vet du? Den medicinska vetenskapen kommer till en viss gräns. Men då när man säger så har man inte räknat med den levande guden. För att Gud säger, det är lätt. Jag kan ändra på det som är omöjligt. Jag kan göra det omöjliga möjligt. Under tecken och mirakler. Ja, det lever vi i idag. Jag menar, hon är ett under. Och när vi har varit gifta i 29 och ett halvt år. Kan inte tänka mig en bättre hustru. Hon är mamma till mina två barn. Och vi har arbetat i Sibirien. Vi har arbetat utöver världen. Det som läkarvetenskapen sa var omöjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Halleluja. Idag så skulle vi bara vilja öppna framändan utav kyrkan här. Och så be och tro Gud att det omöjliga är möjligt i Göteborg 2019. Gud kan göra det. Jag sa Gud kan göra det. Gud kan göra det här idag. Han är Jesus densamme idag. Sjukdom i din kropp, smärta, olika, ja, kanske till och med obotliga sjukdomar. Vi ser det hända jämt. Varje gång vi predikar evangelium, blinda får sin syn, döva börjar höra, lama börjar att gå, cancertumörer ger vika. Gud har lovat att psykisk ohälsa ska bli helat. För att han säger att han har gett oss ett sunt sinne. Jag proklamerar det idag. Och jag tror på det. Att när vi ber, ja, ibland är det en process. Men många gånger så kan det vara ett omedelbart vidröra. Men vi är öppna för både och, eller hur? Ska vi ställa oss upp tillsammans? Och så ska vi söka den levande guden här idag. Vi ska söka efter att Gud ska få vidröra dig och mig. Har vi ett böneteam så ber vi att de kommer fram. Här, för det här handlar inte om en människa på något sätt, utan det handlar om att vi ska bara förlösa Guds närvaro. Vi ska förlösa Guds kraft här idag. Halleluja.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!